Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Gentlemanualen special.
Igen!
Man trodde inte det för några veckor sedan att det skulle finnas ett format som hette Gentlemanualen special, men det gör det.
Men efter responsen från vår förra special om James Bond så kunde vi helt enkelt inte låta bli att låta det här vara en liten följetong i dessa tider.
En gång, ingen gång. Två gånger en vana. Och sen så fortsätter vi.
Exakt. Så vi får väl se vad... Vi vill ju inte heller att det ska bli rutin. Det här ska ju vara någonting utöver det vanliga. Och faktiskt så fortsätter vi ju lite på inslaget tema. Det kommer inte bli James Bond. Mm. Men...
En annan inspiratör i vår värld som ju som bekant består av kläder, accessoarer, bilar och annat götte som livet har att erbjuda.
En virtuos på vita duken kan man säga. Vi fortsätter alltså stil på film.
Så är det faktiskt. Och en karaktär som man kan fördjupa sig i efter vår podcast här idag. Och då går man in och så söker man på den här titeln som vi snart ska avslöja, titeln och den här rollkaraktären. Och sen så kan man sitta i hemmets vrå och titta på det här. För det här är mumma verkligen för ögonen.
Ja, precis. Och det är ju lite av poängen med de här avsnitten och det här temat, att man ska kunna lyssna på vår podd, men man ska också få massa inspiration till annat man kan göra när man sitter hemma och är uttråkad kanske.
Så
när man
är
inte
det.
Jobbar.
Så är det. Andreas, avslöja. Ja. Veckans Gentlemanualens special den här gången handlar alltså om.
Ja, om The Thomas Crown Affair. Äventyraren Thomas Crown. Och det är då inte bara en utan två filmer som märkligt nog bägge två anses tillhöra filmhistoriens kanske snyggaste filmer rent stilmässigt.
Och redan där kan jag verkligen känna att så är det ju inte. Det är ju en film som är så oerhört mycket snyggare.
Är det så?
Ja,
fast då håller jag inte med dig. Okej. Okay.
Thomas Crown Affair, där då huvudrollsinnehavaren. Det är alltså, som Andreas sa, det är två filmer. Första kom 68.
Helt rätt.
Andra 99.
Yes.
Första filmen som man kan kalla för originalet, tycker jag.
Vi börjar med den, för den är verkligen originalet.
Där var det då ingen annan än Steve McQueen.
Yes.
Som spelar Thomas Crown himself.
Mot Faye Dunaway.
Två väldigt, väldigt ofula människor.
Jag tänkte precis säga det. Begåvats med... ett icke-ofult yttre.
De har ju simmat väldigt, väldigt snyggt i genpoolen.
Det kan man säga.
Väldigt, de gör sig på vita duken, de här två.
Jag tycker det är så roligt också, för just, om vi tar Steve McQueen, alltså, han är ju kanske första femman när man pratar om stilikoner alla tider. Men fram till den här filmen 1968 så hade ju han egentligen haft en väldigt casual och väldigt cool men hård approach. Han hade gjort The Great Escape där han liksom åker motorcykel och skinnjacka.
Mm, en Husqvarna.
Exakt.
Åker han där.
Han spelade i Bullet där han hade bomberjacka och en Ford Mustang om jag inte minns fel.
Mm.
Och sen då så blir han castad till en roll som miljardär och liksom fast i, ja, eller finansmagnat kan man väl säga.
Året efter släpps Le Mans. 69.
Ja, nej, 71 faktiskt.
Ja, se där.
Men klockan som han bar släppte 69.
Så var det.
Så är det. Men där föll han väl tillbaks lite i den coola stämpeln som racing för. Vilket också, det är ingen film vi egentligen ska gå djupare in på nu, men Le Mans, snacka om att liksom kasta rätt. Han var ju racing för det, precis som Paul Newman. Alltså, det var ju handen i handsken brukar jag säga.
Han gillar ju att köra bil och det får han ju göra i Thomas Crown Affair, äventyren Thomas
Crown. Faktiskt, just det.
Mycket får han göra det.
Men ska vi börja då? Vad är det som gör originalet? För jag kan nästan gissa att du syftar till att det är originalet som är den snyggaste av dessa
tveklöst.
Två. Ja, tveklöst. Och det, kul att
höra. Alltså jag tycker att det är oerhört smakfullt. Det sitter bra.
Mm.
Det är som allt som har med det estetiska att göra. Detaljerna är på plats.
Verkligen.
Och det ser bara för jäkla bra ut helt enkelt. Och det är ju, han är ju till största delen en dressad karaktär.
Verkligen.
Och det här är ju även under förra avsnittet så pratade vi om Bond.
Mm.
Men det här är ju i mitt tycke under Bonds guldår på många sätt. Men i det här fallet så tycker jag att Steve McQueen har, det sitter bättre. Det
är... Jag förstår vad du menar. Och det är väldigt intressant som du säger att det här är alltså 68. Vilket betyder att den här sena 50-talsstilen som Sean Connery representerade i Bond har ju liksom, den är ju lite daterad. Så att man ser ganska stor skillnad på då Steve McQueens kostymer. Vi kommer komma in på vem som har gjort alla kostymerna i filmen också.
För det är ju en Savile Row-skräddare.
Helt rätt.
Precis som i Bond.
Faktum är att den skräddaren har även gjort kostymer till Roger Moore.
Exakt, när han var Bond.
Precis, så att det här är ingen mindre än Douglas Hayward. Alltså han har gjort kostymer till väldigt många av de största kändisarna, stilikonerna och filmerna genom historien.
Det finns ju några looks från den här filmen. Bland annat en kritstrecks-look.
Ja.
Det är ju väldigt mycket tredelat i hela
filmen.
Det
är lite
filmen.
Hans grej kände jag. Och framförallt att den tredelade kostymen har det här raka avslutet på västen ner till.
Så fantastiskt snyggt.
Istället för den här V-formade. Ja.
Och den typen av väst är ju snygg inte minst när det kommer till smoking.
Ja.
Och han bär ju smoking i filmen och då är det ju en av filmhistoriens absolut snyggaste smokingvästar.
Håller helt med.
Den looken är, och även flugan är helt spot on.
Ja, och jag tror att den look som jag minns mest från filmen och som jag har tagit med mig på grund av vad jag liksom associerar filmen med, det är nog den som är ganska tidigt. Jag vet inte om det är öppningsscenen, men det är hyfsat tidigt. Det är en Glencheck rutig grå kostym. Bara där kan man ju säga, den har ju figurerat i rätt många stilsammanhang. Ljusblå skjorta och mellanblå, alltså lite mörkare slips. Och till det sina ikoniska persol PO 714.
Vikbar.
SM kallas de idag för att då Steve McQueen. Men
om jag minns rätt så är det väl även till den looken som han har sitt fickur.
Exakt.
Som väl är en guldpatek om jag förstått det.
Jag tror det. Jag har försökt läsa på om alla de här klockorna i filmen. Problemet är bara att en av klockorna vet jag vad det är och den var fel på nätet. Någon hade fel på internet helt enkelt. Så att precis. Men det gör att man kan aldrig vara 100% säker på källdelen.
När man zoomar in lite så ser det ju ut som att det är såna här Breguet-typsnitt. Alltså Breguet numerals.
Men det är ju väldigt härligt att han har ju en väldigt old world money look. Mm. Alltså för att vara liksom... Det är visst, byxan är lite smalare, klassiskt så här 60-tal. Den är inte liksom super, det är inte 40-tal i känslan. Men att han ens har ett fickur 1968, det visar ju ändå att han kommer liksom från gamla skolan. Ja. Men det är, jag håller med dig, fruktansvärt snyggt. Och det jag kan tycka med den originalet, det är nästan att jag tycker att den lediga delen är framförallt så mycket bättre än i den nya versionen från slutet av 90-talet.
Vi går in på den lediga delen.
Ja.
Och där är det ju mycket mumma där också. Det är, inte minst så är det ju, jag tänker på den här jackan, är det Harrington?
Det är en barracuda från Harrington, en G9. Mm. Det är ju alltså...
superklassiker.
Det är verkligen Steve McQueens mest ikoniska plagg. Mm. Han hade ju en beige sån på en fotografering som blev superkänd med V-ringad tröja, och han var liksom, ja, det är en av de mest frekventa bilderna på honom. Men i filmen har han en marinblå, tror jag. Mm. Och så har han sina persol, och så har han klassiska chinos, khakis, och en annan typisk McQueen-produkt, ett par chackas i mocka.
Jag skulle säga att den looken, att kopiera den rätt av och köra idag, och inte minst om en månad, fungerar 200%.
Absolut.
Utan att, alltså det är ju lätt att, inte minst inom media så använder man ju begreppet att sno stilen. Ja. Och det blir ofta pajas och pannkaka om man gör det rätt av. Men i det här fallet så skulle jag säga att det funkar sjukt bra.
Ja, miljardär på semester kallas den. Det är liksom så här, den är ju inte prålig på något sätt. Den är väldigt ledig, men det är någonting väldigt, väldigt
manligt,
genuint.
Smakfull.
Och där kommer ju Steve McQueen till sin rätt, just som vi var inne på innan, att han utstrålar den här avslappnade elegansen som kanske ingen annan gjorde bättre. Medan då Pierce Brosnan i uppföljan, eller uppföljan men nyproduktionen, utstrålar dressad elegans på ett sätt som få kan slå, tycker jag. Men är totalt otrovärdig i en ledig tolkning.
Det kan jag hålla med om.
För att det är liksom, de har två olika uttryck.
Verkligen. Det finns ju en, om vi talar om nu originalet då och Steve McQueens, om vi backar det, så ser ju jag framför mig den här orangea skjortan som ser ut att vara en linneskjorta.
Jag tror det.
Och det är ett av de plagg som jag inte har kommit underfund med var den kommer ifrån. Det verkar vara...
Nej, det är nog svårt att spotta
något
exakt. Något
random märke av något
Men
slag.
Men den är liksom, bara det att den matchar... Beach Buggin, alltså hans
exakt.
Bil.
Han har ju en öppen bil som är byggd på en Volkswagen-platta.
Exakt.
Och vi ska prata mer om den. Men den, jag tänker hans look där i den här skjortan som ju har blivit så förknippad, i alla fall för mig, med filmen.
Den De står... ligger och solar där lite på...
Är det Hamptons eller?
Ja, exakt.
Och till det så har han ju ett par badbyxor av föredömlig längd och
mycket
vidd.
Mycket bra, mycket bra. Och då syftar vi till kort och relativt smala.
Marinblå med lite, jag tror att det är vita liksom kontrastsämmar på något sätt.
Det är också en look som jag tycker att man inte behöver tveka två sekunder. Den är så tidlös så att det inte finns. Visst, orange skjorta kan ju låta lite stökigt, men jag tycker inte det känns konstigt överhuvudtaget.
Han har ju även en guldmedaljong runt halsen.
Ja, jag vet inte vad det är.
En på tusen som kommer undan med att se... Jag menar, allt går i cykler och vågor, men alltså att... Se en person idag runt Medelhavet som har det. Det är få som kommer undan det utan att se ut som att de endera kommer direkt från kåken.
Nej,
eller
exakt så.
Har legat under en sten i 55 år.
Nej, jag håller faktiskt med.
Eller möjligen suttit på kåken i 55 år.
Ja, exakt.
Men det ser för jäkla coolt ut. Även om jag inte ens skulle våga och tänka tanken att försöka sno den stilen.
Nej.
Med den där guldmedaljongen. Men det ser coolt ut.
Men jag tror faktiskt att min absoluta favoritlook. Jag älskar ju den första du nämnde med Barrington, eller vad heter den?
Harrington
Barracuda jackan. Men det finns en annan ledig stil som också är på stranden, och det är när de kör den här beachbuggin som jag älskar. Det är en blå keps, inte någon sån här superrak, en klassisk baseballkeps, mörkblå utan massa detaljer. Han har en grovstickad tröja. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den svenska benämningen på den här kabel. Det är inte kabel, men det kallas Aaron Knit.
Den är väldigt chunky, väldigt matig.
Ja, och med väldigt tydlig textur och stickning liksom. Och så har han då, jag är osäker om det är ett par chinos eller om det är ett par jeans. Mm. Men den är bara så här, den utstrålar komfort.
Det är en sofistikerad fiskar...
Exakt så.
Fiskartröja liksom.
Och det är liksom kvällsskymning där i Hamptons. Det är nog kanske några grader svalare än vad det var på dagen. Det är skönt att ta på sig en liten... Drömmer man ju bara att den är i 100% kashmir också. Mm. Men det spelar liksom ingen roll. Den bara är så jävla nice.
Det är ju, vi nämnde ju det att de är ju inte fula, de här huvudrollsinnehavarna. Nej. Och det är ju en... Vi har inte gått in så mycket på handlingen, och vi ska inte göra det för mycket, för spoilers ska vi inte göra.
Precis.
Men det man kan säga är ju i alla fall att det är ju en oerhörd sensuell laddning mellan de här två.
Ja, precis.
De äter ju snudd på upp varandra.
Ja, och det gäller ju bägge filmerna faktiskt. Mm. Alltså det finns ju det här dram. Det är väl kanske det som är bäst i filmerna om man pratar liksom filmkvalitet, så är det väl den dynamiken mellan dem.
Det är en dynamik.
Katt- och råttalek skulle man också kunna beskriva
verkligen.
Det.
Du säger det så oerhört vackert. Jag var ju tvungen att... Jag försökte ju föreställa mig hur... Han var ju glad i kvinnor,
ja,
Steve McQueen.
Det var han.
Och jag gjorde en snabb googling. Jag menar, man kan ju nästan se hur de blev som kaninen när bakom kameran. Tydligen så har Faye Dunaway varit med i en intervju där hon har uttalat sig om männen hon har spelat mot eller med.
Okay.
Och hon säger då att hon var väldigt attraherad av honom, men att det inte hände någonting.
Det hände
och
ingenting.
Det säger hon i intervjun. Mm. Och det kan ju ha att göra med att han då var
gift,
tillsammans,
va? Tillsammans.
Eller gift med Ally McGraw, hette hon väl, va?
Så tror jag det var.
Och tror jag väntade barn med henne. Och det kanske inte... Nu är jag...
Det var kanske ingenting som hade gått hem jättebra i...
I intervjun?
Nej, precis.
Man vet aldrig. De kanske nöjde sig med att dricka kaffe.
Precis.
Men i alla fall, onsett, så äter de upp varandra.
Vet du vad jag hade velat äta upp från den filmen?
Berätta.
Steve McQueens Cartier sin 3.
Ja, men den är så snygg så att det är ju ett skämt.
Och den är inte så frekvent synlig i filmen, men den syns på en del av de här filmbilderna som finns på olika bildbanker, typ Getty och
liknande. Exakt, det är väl när han står med pengapåsen.
Så här är det, jag har sett den när han står och håller en cigarr och har den här kritstrecksrandiga du pratar om.
Exakt.
Då ser man typ, den är klippt lite konstigt bilden kanske, men man ser väldigt tydligt att det är den här rektangulära, tunna, böjda Sintrén.
Alltså föregångaren till Tank American.
Exakt. Och som fanns egentligen till och från i Cartiers utbud fram till den har faktiskt till och med dykt upp så sent som i specialutgåva och limiterat på 2000-talet. Men den gjordes då i ganska smal produktion liksom sen 29 tror jag, eller 21 tror jag. Och så då och då, liksom genom historien, såg lite annorlunda ut men hade då den här karaktäristiska.
Sen tog väl amerikanen över rent
89.
Officiellt liksom.
Ja.
Ja, den är fantastisk. Någonting som jag gärna skulle vilja ha, inte när jag kör bilen.
Nej.
Ja, nu säger jag det i lite fel ordning, för det är ju bilen jag vill ha.
Men
jag tror inte att jag skulle vilja ha sin tre när jag kör bilen, det var det jag menade.
Nej.
Men bilen, vi nämnde ju att det är en Volkswagen platta, men det här är ju någonting som jag inte hade koll på alls. Men det är då alltså Mayors Manx är tydligen det här varumärket som jag absolut har noll koll på.
Nej, inte
det
jag heller. Jag är inte bäst på bilar kan jag säga.
Och sen är den då ombyggd på något sätt.
Som en miljardär skulle göra,
antar jag. 230 hästar.
Usch, väger ingenting heller.
Sjukt nog, så i förra veckan I kristidernas kristid så har den här alltså gått på auktion.
Va?
För $456,000.
Åh, helvete.
Så har den här beachbuggen sålts. Alltså exakt den som i alla fall ser ut som på film, att den går ju snudd på Tony Ton med hans den här skjortan.
Just det.
Den är ju så läcker, den här.
Man hade ju inte hatat att ha en sån om man hade hus i Hamptons med egen strandtomt. Alltså, jag kan säga, skojar du?
Jag hade inte hatat att ha den om jag hade ett landställe i Sverige heller faktiskt.
Nej, såklart.
Sen hade användningsområdet varit lite mer begränsat med tanke på att snön...
jo, exakt. Men det är väldigt... Tänk att åka ner och köpa mjölk i den där liksom.
Alltså, herregud. Vilken magnet på olika
skämta
sätt.
Skämta inte.
Vi kommer göra så att vi kommer lägga ut ett klipp från när Steve McQueen kör i den här bilen i sanddynorna.
Precis, så in på då Gentlemanualens officiella Instagram.
Exakt.
Där kommer ni hitta det.
Att Gentlemanualen, såklart. Där kommer ni hitta det, precis. Men alltså, det är rätt maffigt tycker jag. $456,000 på Bonhams...
Det är mycket, framförallt i dessa tider. Sen är det ju lite sådär med film... Ja. Memorabiliet. Det är ju verkligen som om någon slickar sig på fingret och sätter upp det i luften. Det är ingen aning vad saker kan kosta. Alltså.
Det jag däremot vill säga med den, det är ju också att i mitt tycke alldeles, alldeles för välbevarad.
Jaha, alltså, man vill, precis. Ja, den ska vara använd.
Det ska vara skråmor och det ska vara lite... Den saknar patina.
Och det är verkligen en produkt som inte får se ny ut. En beach buggy. Alltså.
Nej, men, och det har vi pratat om klockor flera gånger.
Ja.
Att, alltså, inte minst nackdelen med att då polera upp klockan. Jag ser... klara paralleller, inte minst med den här bilen, att den är för fräsch liksom.
Ja, jag håller med. Ska vi gå vidare till nyproduktionen då?
Ja,
för nu känns det som att vi har verkligen fått liksom, det är tredelat och det är casual looks och allt det här.
En sista bara.
Ja.
Vet du var den här Cartier-klockan, var den befinner sig?
Ingen
någonstans?
Aning.
Nej.
Alltså jag är ganska säker på att det inte var Steve McQueens privata i alla fall. För han bar då privat, så bar han en Rolex Submariner 5512 under större delen av sin karriär. Sen av någon anledning så har de uppkallat en annan Rolex-modell, en Explorer 2, efter honom. Ja, som aldrig... Det finns, vad jag vet, inte en enda bild på honom på internet.
Den är väldigt märklig hur den föddes.
Och så har han ju liksom varit den kanske största ambassadören för då Tag Heuer Monaco. Men, och där vet jag vet att han bar Heuer en del för att hans polare Joe Siffert gjorde det.
Han ville ju sno hans stil.
Exakt. Men det han hade, det var framförallt Summer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nu ska vi gå till din favorit.
Ja, jag måste faktiskt säga det, för att det här är min guilty pleasure. Den nya versionen från 99 av Thomas Crown Affair har varit en av mina absolut liksom favoritfilmer, inte som bästa film, men som jag älskar att se på, alltså bara för att må bra liksom. Feel good film.
Ja, 99.
Jag tror aldrig en film har sett bättre ut stilmässigt från 90-talet, för det var inte det bästa årtiondet enligt min mening, i alla fall inte när det kommer till skräddade plagg.
Definitivt. Och det var ju det som var snyggt då. Det var ju mycket Bond som var snyggt då.
Ja,
och det var ju samma person i det var ju alltså det var Brosnan som får man ju ändå säga, det var väldigt likt. Alltså
ja, det var ju det är klart.
99 och det här var mellan filmerna Bondfilmerna, vilka då, Andreas?
Det här var mellan Tomorrow Never Dies och The World Is Not Enough. Så han hade spelat in två Bondfilmer innan och kom att spela in två Bondfilmer efter den här filmen.
Så gör han en karaktär som...
Den är väldigt lik. Ingen spelar ju dryg miljardär bättre än Pierce Brosnan. Jag vill ändå säga det.
Ion, som vi pratade om en del i förra specialen, som jag funderar på efteråt om de kanske uttalas Ion, det vet jag inte. Men produktionsbolaget och ägarna av James Bond-rättigheterna kan inte ha varit helt supernöjda att han skrev på och gjorde den här rollen.
Nej, jag har till och med handfast fakta på att de inte var det. För det finns flera saker i den här filmen. Alltså rena kontraktsklausuler.
Berätta ut med det.
Det här är väldigt intressant. För precis som du nämner så har ju hans karaktär som Bond och som Thomas Crown väldigt många likheter i att de är sofistikerade och extremt välbärgade i sin smak, om inte annat. Bär skräddade kostymer med ganska tidlös stil. Under hela James Bond-eran för Pierce Brosnan så hade han även ett privat samarbete med Omega. Vilket
som egentligen... Craig har eller har haft med Omega.
Ja, precis. Och det är inte alla Bond som har haft det eller så. Men och det är ju ganska smakfullt faktiskt, om man ska välja, att man kopplar ihop både den liksom karaktären
man
och skådespelaren. Ja, men i då Thomas Crown Affair, så i öppningsscenen så sitter han i sin Rolls, tror jag det, eller sin väldigt trevliga bil, och hans chaufför kör. Då tittar han ner på en Jäger Reverso i guld. Men vad som slår en, det är att texten med Jaeger LeCoultre och Reverso är övertäckt. Så det är ingen text på tavlan. Mm. Det är liksom som en blank platta bara. Och det tänkte man, varför i hela världen? För så fort man är lite intresserad av klockor så känner man igen den designen. Den är ändå väldigt ikonisk. Det har jag ju läst på lite, och det berodde då på att på grund av hans kontrakt med Omega privat så fick han inte bära andra officiella varumärken i sina andra filmer. Vilket inte hade varit några problem om man hade hållit sig till Bond-franchisen under den här perioden. Så därav kom den.
Det är ju en fantastiskt intressant historia. Man undrar ju hur det egentligen gick till. Mm. Om kostymören visste om det här innan. För att det är ju ett väldigt bra val av klockan Jäger på honom.
I guld också. Ja. Sitter ju otroligt fint.
Men man funderar ju också på om det här kom fram i efterhand.
Och att de fick efterhandskorrigera.
För att det... Varför hon då... Eller han, det vet jag inte.
Nej, det var faktiskt hon. Det är intressant. Vi kan... Liten parentes där. För båda filmerna har vi kostymörer som är kvinnor. Theodora von Runkel i första filmen. Hon gjorde även Bullets kostym.
Theodora von Runkel. Jag har gjort en intervju med henne.
Wow! Och sen Kate Harington i den.
Var det Theodore von Runkel som gjorde Steve McQueen?
Yes, och hon gjorde även Bullet med
Steve
McQueen.
Ja, men för det, jag gjorde en telefonintervju med henne en gång.
Wow.
Där hon berättade om de filmerna som hon hade stylat.
Ja, hon var ju superframgångsrik inom sitt gebit.
Där hon avslöjade, eller sa uppriktigt att hans stil bakom kameran rent klädmässigt var inte mycket att höra för.
Nej.
Och tyvärr inte som person heller.
Som person visste jag inte. Men lite som Sean Connery som vi pratade om. Inte precis. Alls en van kostymbärare innan Bond.
Nej.
Men om vi tar då Pierce Brosnan, så det som slår mig framförallt med hela den här jägerscenen är att de faktiskt zoomar in på klockan.
Det måste varit ett misstag.
Ja, alltså eller hur? För det... att det blir liksom, varför välja att just fokusera så tydligt på, och det är att konstigt. Han tittar ner och han har en tidtabell att följa och sådär. Och så,
det känns liksom som att Brosnan har glömt att berätta någonting.
Typ. Men oavsett så är det ju den öppningsscenen, hans outfit där. För det är återigen en hommage till originalet då. En tredelad Glencheck-kostym i grått med vit skjorta. Och det är liksom, man ser att okej, det här är inte 2010 liksom.
Nej.
För kavajen är lång, men den är fortfarande figursydd. Alltså det är, man kan nästan tänka sig att när den här filmen kom ut så var nog film, alltså garderoben eller stilen kändes nog ganska klassisk. Inte så trendig.
Vem gjorde de här kläderna, vet du det?
Det är det jag vet. För
det
jag
är det
kollat.
Du vet.
Jag vet det. Och det var en milanesisk bespoke-skräddare som hette Gianni Campagna.
Så var det. Och jag har ingen koll alls på honom. Har du det?
Grejen är att jag har inte det.
Nej.
Det är väldigt många av de här som har liksom i perioder haft sin storhet som skräddare. Han var ju då vid millennieskiftet ungefär, alltså en av Italiens mest eller högst aktade skräddare, alla kategorier. Och tyvärr så är det ju så ibland att det liksom faller av. Alltså skrädderi är kanske inte en industri som, bortsett från nu senaste åren, haft så här jättestark liksom koppling.
För det här var ju i en period då Brosnan och Bond kläddes av Brioni.
Precis.
Och som vi pratade om i förra specialen så är ju en look som man förknippar Brosnan väldigt mycket med, den när han står i sin kashmirrock, i 100% kashmir, och var väldigt Brioni-klädd.
Ja, absolut.
Men det här är i Thomas Crown så är det uppenbarligen en annan italienare, betydligt mindre.
Ja, och det här är ju också skräddarsytt snarare än ett brand, vilket, vad som är roligt när man grävde lite i det här är, alltså då, nu pratar vi 99, kanske till och med 98 när de förberedde det här. $3,400 per kostym då.
Ja, det är...
det är inte småpengar.
Nej, det brukar vi faktiskt säga.
Visst, det är kanske inte så mycket för en produktion, men det betyder ju att det var, med dagens mått, så hade det varit väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar.
Brioni för övrigt, nu var det inte de som klädde Brosnan, men bara en reflektion. Det måste ju vara ett av de varumärken som rent laddningsmässigt har gått djupast ut, alltså snabbast ut för i mitt tycke. Mm. Det köptes ju upp av Kering.
Precis.
Och som bland annat äger Gucci och så vidare.
Just det.
Som vid sidan av LVMH och Richemont är en av de största lyxkonglomeraten.
Exakt.
Men alltså, total förvirring i mitt tycke, inte minst när de skulle
headhunta Justin O'Shea, tänker du på?
Och det blev,
jag tror deras problem, det var att de hade haft riktigt trevliga dagar under 90-talet på grund av Bond och hela den här grejen.
Alltså, så,
Brioni hade varit liksom, alltså de hade ju varit jätteframgångsrika i många årtionden. Det var ju fram tills nyligen så var det en av de absolut högst aktade konfektionstillverkarna, alltså färdigsydda plagg. Men jag tror att någonstans där runt typ 2010, alltså sista Bondfilmen där han bar Brioni var Casino Royale.
Mm.
Jag tror att de liksom, de hängde inte riktigt med. de levde lite för gott på den gamla känslan.
Nej, men så var det. Och då satt, var det väl någon styrelseordförande eller vd som kände att okej, nu måste vi attrahera de unga, de trendkänsliga.
Men det var ändå 10 år senare, så att de, jag tror att de bara fortsatte på samma spår i 10 år till, och så gjorde de så här alligatorbomberjackor för 100 000 som inte någon vill ha. Liksom.
Och sen fick de ju total panik och kände att de skulle göra en remake på hela varumärket, och gick åt helvete, skulle jag
säga. Alltså, såg du hur illa det var? Jag såg bilder
tyvärr
från...
Tyvärr såg jag hur illa det var.
Ja, men framförallt logotypen, när de skulle ändra till den här Old English. Alltså, det ser ut som en dåligt tatuerad svank på någon kroppsbyggare i liksom Farsta. Alltså, det var helt jäkla hopplöst.
Ja, nej, men alltså, det är... Kreativ frihet är ju ett väldigt vackert ord som funkar väldigt ofta, men... Ibland så går det ju uppenbarligen käpprätt åt Helsike, och han fick ju med all rätt, tycker jag, foten också efter, jag vet inte om han hann med två kollektioner.
Nej, eller? Den såldes inte in, den andra, kan jag säga. Nej, det var en som såldes in, och det var liksom Metallica som var då ambassadörer.
Mm, frontfacen.
Och, frontfacen, och jag menar, man kan ju tycka att han hade en god tanke, men... Vilka är, ska du ha Metallicas målgrupp det här? Det funkar ju inte. Det blir ju liksom jättekonstigt.
Det där gjorde han för sin portfolio och för sitt bankkonto.
Jag kan säga att det gynnade inte hans portfolio i efterhand, om man ser.
Möjligtvis om man ska göra grejer åt Chrome Hearts bli creative på ett...
Och det var väldigt mycket rysk...
Som man väl är i och för sig.
Rysk hallick över själva kollektionen. Det var pälsar och det var liksom...
Sen gick de tillbaka och blev mer safe, och Brad Pitt som... Ja.
Och sen det är faktiskt inte bara Brad, det är ganska många såna här eleganta. Mm. Pierce Brosnan har faktiskt också gjort sen dess.
Plåtat
här...
av svenska Micke Jansson.
Exakt. Och det är ju snyggt. Det är ju snyggt så det skriker
det är snyggt.
Om det.
Ska man vara elak nu om man är på dåligt humör, så skulle en blind kunna göra en snygg kampanj med Brad Pitt.
Jag köper vad du säger, men håller inte med. För jag har sett rätt mycket trötta exempel på till och med honom där det är dåligt stylade, trådsmala slag.
Det var jag.
Jag tycker ändå att de smokingbilderna på Brad Pitt för Brioni, det är nog det snyggaste jag har sett Hollywood liksom.
Det var Grinpelle som kom in. Han gör det ibland.
Nej, det ska du inte känna.
Och, varför var grinig? Det är väldigt snygga bilder.
Han har ju inte heller simmat i fel genpool, den mannen, om man säger så.
Det har han inte gjort.
Få kan ta hand om sig själv så dåligt och se så bra ut.
Mm. Verkligen, generna från, jag vet inte var.
Men, tillbaks till Thomas Crown.
Tillbaks till Thomas Crown och den helt okända italienska skräddaren.
Gianni Campagna.
Och över bortsuddade jägerloggor.
Ska vi liksom summera då? För jag förstår att man kanske inte har stenkoll på hur milanesiskt skrädderi ser ut. Men det är så här. Den milanesiska stilen på kostymer är, och en anledning varför jag gillar den, är för att det är den perfekta, enligt mig, balansen mellan den syditalienska, okonstruerade napolitanska stilen och den brittiska Savile Row, med väldigt mycket struktur och axelvadd och canvas som en rustning. Milano, eller liksom hela den regionen, de har liksom det bästa av två världar. Det är lite mer struktur. Det är en väldigt italiensk business look liksom. Så det, och det speglar hela den här filmens kostymer också. Det är rena linjer, det är långa kavajer, det är markerad axel, men det är inte fyrkantigt liksom. Det är väldigt italienskt. Det är värme och kärlek i det också.
Värme och kärlek. Vi är ju italofiler båda två. Mm. Vad tycker du om Milano som stad?
Alltså senast jag var i Milano så var jag faktiskt där privat och det var jättetrevligt. Men det är kanske inte den vackraste italienska staden. Den har ju otroligt mycket att erbjuda i restaurang- och shoppingutbud. I alla fall normalt sett. Just nu är det ganska stängt. Men jag kanske personligen tycker bättre om Rom och Florens ur ett estetiskt perspektiv.
Det är vackrare städer. Jag håller med till 200%, men jag är nog lite hårdare än vad du är. Jag är inte,
du hatar.
Nej, jag hatar det. Jag är absolut inte. Men om jag får välja så åker jag definitivt 100 gånger hellre till Florens.
Ja. Nej, men jag är villig. Men Florens är ju också en väldigt liten stad, får man inte
glömma. Och det är det jag gillar.
Ja, ja, absolut.
Det, alltså, Milano är väl verkligen en industristad. Ja, det märks ju,
absolut,
när man kommer dit.
Det är ju finansiellt mecka också. Alltså det är ju... Det är mer... Vilket är på gott och... Det är också lite mindre italienskt på ett positivt sätt. För ibland... Alltså, Neapel tar vi som ett annat exempel. Fantastisk stad på många sätt. Horribel stad på andra sätt. Ja. Alltså, det har vi pratat om tidigare i podden. Liksom.
Något annat som är horribelt, det är... Det här är ett litet avstick nu. Vi sitter ju och spelar in i en superhärlig studio,
ja,
på
verkligen.
Clarion Sign Hotel i Stockholm.
Precis.
Som vi är väldigt tacksamma att vi får spela in i.
Bara där några hundra meter från centralstationen.
Ja, och vi har ett sånt här väldigt proffsigt fönster, precis som i en radiostudio, som går vetter ut mot gigantiska panoramafönster ut mot Norra Bantorget. Mm. Och det som var, vad sa du, horribelt, var det?
Ja, exakt.
Precis innan när du sa det, när jag blev grinig där med...
med Brioni.
Ja. Då var det en gubbe som ställde sig och kissade precis. Och då försökte jag fästa blicken på dig istället. Då gick han bort när han var klar med det. Och sen var det en annan gubbe som började tömma sig på precis samma plats.
Märkligt.
Ja, då kom jag med lite. Ja. Det var en liten passus här i ett annat väldigt smakfullt.
Vet du vem som inte skulle ställt sig och kissat på Norra Bantorget? Thomas Crown skulle
inte gjort det faktiskt. Nej. Han hade inte det.
Han hade valt ett smakfullare sätt att utföra
det. Det var när du beskrev Neapel så kom jag. Du kunde jag inte hålla inne längre med min upplevelse.
Exakt. Tillbaks till Milano. Klassiskt, elegant, mer business än casual i vad som kännetecknar den här stilen. Och i filmen så har han då två olika marinblå kostymer. En med spetsiga slag och en med vanliga. Han har en Glencheck-rutig kostym, tredelad, som vi pratat om. Och så har han, och det här tycker jag är det roligaste i hela filmen. För sen jag såg den här första gången och var stilintresserad, så har jag stört mig på en sak som jag inte har kunnat acceptera och släppa. Han är på en bal, en välgörenhetsgala, som heter Black and White, där det är black tie.
Ja, det hör man nästan på namnet. Exakt. Då, Black and White.
På sig har han en midnattsblå smoking.
Ja, det är speciellt.
Ja,
det är
bara där.
Ja, men
det är
snyggt, men det avviker
speciellt.
Ju från Black and White.
Men den är samtidigt så midnattsblå så att den ser svart ut.
Ja, jag älskar ju midnattsblå smoking.
Han har en vit skjorta från Turnbull & Nasser. För det är roligt att det är faktiskt alla skjortor är precis samma som Bond-franchisen. Så är det Turnbull & Nasser och skor från Church i remaken av den här filmen. En smokingskjorta med bröstknappar, alltså studs. Skitsnyggt. Men, och här kommer vi till det gigantiska männet. Han har en uppknäppt skjorta och en hängande vit fluga runt halsen.
Där käkade kostymaren svamp.
Jag har aldrig sett större överkorsade fingrar från min sida. Alltså, man har inte vit fluga till smoking. Det
inte
har man till
uppknäppt.
Frack. Man har inte den hängande runt halsen som någon så här gymnasiebal av något slag. Det gör man inte. Men till min stora glädje, jag säger inte att det här är en ursäkt.
Så var du inte där
så var
på samma
där.
Val?
Nej, men så fick jag faktiskt förklaringen nu nyligen till varför de valde.
Åh, vad spännande.
Det är återigen kontraktsklausuler som gäller. Under den här tiden när filmen spelas in.
När han egentligen var Bond.
Exakt. Han är alltså mitt under sitt kontrakt med Ion för James Bond. Och i hans kontrakt, Pierce Brosnan, så står det att han får inte bära black tie i någon annan film utanför James Bond-serien. Just för att smoking är så otroligt
förknippat med
Bond.
Ja, det är fantastiskt.
Så hur kommer de runt det? Jo, de hänger en vit fluga runt halsen och knäpper upp skjortan. Och helt plötsligt så är det en mörk kostym, men det är inte traditionell black tie, även om han bär en smoking.
Det är en midnattsblå med frackfluga.
Exakt, och sidenslag. Men det är väldigt intressant, och det förklarade väldigt mycket, för det är alltså den den har faktiskt utsätts till den sämsta kostymen i filmhistorien av den anledningen. Inte passformsmässigt, men att så här, trovärdighetsmässigt. Att vilken miljardär på en välgörenhetsmässa hade liksom med den stilkänslan i övrigt.
Ja, men exakt, med det tillägget. Annars så såg jag faktiskt Ingvar Kamprad framför mig, även om han inte nu
med
är med.
Med en trumpetsmoking.
Ja, exakt.
Nej, jag håller med. Men det är ju, så är det i alla fall. Och om man nu liksom skulle, vi var ju inne på den ledigare garderoben i originalet från 68.
För jag minns faktiskt inte den ledigare i den från 99.
Nej, jag tror faktiskt att du inte har missat så mycket.
Okay.
Han spelar ju golf i bägge filmerna. Eller, och där är ju då Pierce Brosnan klädd i ett par ganska generöst skurna svarta kostymbyxor och en svart piqué kan man säga, eller stickad piqué med krage. Och den är ju, alltså idag kan man nästan finna den lite charmig, men den är ju så otroligt tidstypisk i sin passform. Väldigt boxig och generös. Kanske inte liksom i närheten ens av Steve McQueens look då han hade en rundhalsad tröja och ett par smalt skurna byxor när han spelar golf. Så att lite minus på den, måste jag säga.
Men trots detta, se den.
Ja.
Och se, alltså se båda filmerna.
Ja, efter varandra.
Thomas Crown, the Thomas Crown Affair på svenska, äventyraren
Thomas Crown.
Thomas Crown.
Liknar, som sagt, vi ska inte gå in och slakta handlingen för mycket, men de har sina likheter, men det som är skönt är att de faktiskt har många olikheter i handlingen också, så att bara för man har sett den ena så behöver man inte bli uttråkad av att se den andra. Helt olika uttryck också.
Se den och sno stilen med måtta, kan man väl säga. Tack för att ni lyssnar på Gentlemanualen, och tack för att ni lyssnar på Gentlemanualen special. Nu så ska ni bara göra en sak, och det är att prenumerera på oss.
Snälla, gör det. För er egen skull, höll jag på att säga.
Det är bara en knapptryckning ifrån er.
Ja, och då missar ni inte den här typen av extra insatta utsändningar.
Så är det. Vi hörs snart igen.
Ha det så bra.
Hej, hej. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.